Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Live från Stockholms stränder och Egypten. Egypten, du lyssnar på D-Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Jag minns inte, bad ni om en uppdatering kring min relation här med, alltså den här omelettkock-situationen? Jag minns inte hur det var där.
Nej, men nu blir man ju nyfiken. Nu vill vi veta.
Jag minns inte om ni var luskade där, eller ni sa, håll mig uppdaterad kring hur det blir med omelettkock. Jag syns att det. Det är i alla fall så, det är massa olika omelettkockar. Det de har gemensamt då, de här egyptiska omelettkockarna, om man jämför med andra omelettkockar, det är lite olika särpräglade identiteter man har som omelettkock. Och de egyptiska är ju då kanon, supergoda omeletter. Problemet de har allihopa är att de är antingen dementa eller väldigt glömska, eller att de gillar att leka. Ni vet ibland när det sitter såna här män på kanske Kungsgatan i Stockholm, de lurar turister, de stoppar in en röd boll och så är det tre olika såna här koppar som de för bollen emellan, och sen ska man, när de är klara, ska man gissa var bollen ligger. Har ni sett?
Ja, fast de luras väl inte. Det är ju en kille som brukar vinna på de där, alltid brukar jag se, alltså innan jag spelar.
Men det har de ju placerat dit någon stackare som får göra det.
Det var ju Jakob Ökvist som hade podd med förut. Han hävdade ju fortfarande, eller han hävdade ju podden då, att han, precis så, att han var helt övertygad att han spelade bort liksom tusentals kronor på en sån där på Kungsgatan i Stockholm. Men i normala fall så är det bedrägeri. De tar ju bort bollen. I alla fall, lång historia kort då. Det är det som sker då med de här omeletterna. För jag beställer ju då ofta allting på. Ni vet också att jag har problem tidigare. Även på Grand Hotel i Lund så blev jag ju lurad då på min chiliomelett, när han Carl-Johan Granqvist sprang iväg med den högsta hugg. Ni minns det här, att det är ett återkommande tema med mig, att jag väldigt sällan får den omelett som jag beställer. Det de har då framför sig, det är fem pannor. Och när jag beställer alltid, jag är nästan den enda som väljer allting då. Jag väljer chili, jag väljer vitlöken, jag väljer persilja, jag väljer vanlig lök, jag väljer paprika, jag väljer mycket cheddar, extra cheddar.
Jag tror allt det här är frukost. Vitlök?
Ja, i omelett. Ja. I alla fall. Och, men sen då, när man blandar ihop det här i äggstanningen och häller i pannan, så försvinner det in. Och sen då har man framför sig fem omeletter som ser exakt likadana ut. Och då är det, antar jag, som de här tänker, it's game time. För varenda gång jag inte haft ögonen då på exakt min omelett, då får jag en omelett då, de som de slänger upp på min tallrik och säger, here it is. Och jag sa, everything. Och de sa, yes. Och jag säger, are you sure? För jag ser inga spår av everything i min gula omelett. Han säger, yes. Och jag stoppar ner mitt pekfinger och trycker lite på den för att visa, are you sure? It's everything. Och han säger, yes, it's everything. Och sen går jag till mitt bord en lång promenad ut till trädgården. Och sen så tar jag en knivskärning i min omelett. Och då märker jag, nej, det är bara äggstanningen här. Och så skriker jag på min fru och säger, jag sa ju det, för det är helvete. Och så säger, måste du börja varenda morgon med att bråka och du sprider dålig stämning på den här semestern? Och säger, jo, det är inte mitt fel, det är de här jävla omelettkockarna. Så det jag tror då, det jag kommer på, det de gör, det är att de, antar jag, att det är någon slags lek. Man måste då hålla ögonen på, de häller i en panna och sen förflyttar de den här pannan runt bland de här fem olika spishällarna. Och ja, vinsten är då till slut, om man håller ögonen på den, det är att man får den omelett man har beställt. Jag vet inte vem som kom på det här spelet, men jag är trött på det. Och jag önskar att egyptierna hittar på ett roligare sällskapsspel. För jag vet inte, jag ser inte det roliga.
Alltså jag kan se framför mig att någon gång kommer det komma in liksom män i vita rockar och bära ut dig från de där frukostsalarna. Och du kommer bara skrika, det var Carl Jan som tog min omelett. Ja, ja.
Carl Jan i Egypten! Carl Jan i Egypten!
Han har kommit hit bara för att ta min omelett. Ja, ja.
Det är någonstans man inte vill bli bältet, så är det väl på ett egyptiskt mentalsjukhus.
Att det är bara en massa sådana politiska fångar och så en kille som är missnöjd med sin omelett längst in. God God morgon på er onsdag morgon. Mailen trillar in på vår mail ddailmessiah@gmail.com. Det är mest då från en kille, samma kille som gjorde en av dina John-bollavinjetter. John, han stavar ju då ditt namn på ett väldigt kul sätt. Han stavar det då J-H-O-N-N. Är det så du stavar det? Nej, det är det inte, va?
Jag tror ingen stavar det så.
Nej, han gör det. Han är upprörd och du har kommenterat Toy Story, den tecknade filmen. Han rättar det här. Han säger, har inte John sett Toy Story? Jesse är inte Woodys tjej. Hon är ihop med Buzz. Woody däremot är kär i Bo. Så där fick du, ja, stå med lång läsning.
Alltså det är ändå någon som har tagit sig tiden och skickar det här mejlet. Det är ju roligt.
Ja, ja, han eller hon har verkligen hängt upp sig på att John baktalar barnfilmer. Han skriver också, eller hon.
Jag baktalar inte barnfilmer. Jag påstår bara att barnfilmer är till för barn.
Mm. Han skriver, Toy Story är ju historisk och förändrade filmhistorien i grunden. Första datoranimerade filmen i universum. Tror du, John, att det är barn som sitter och kollar på den?
Nej, jag säger inte att barn sitter och kollar på den. Uppenbarligen sitter ju vuxna och kollar på den. Jag säger att den är gjord, tillverkad för barn.
Ja. Någonting annat som är tillverkat för barn, det är årets budget. Möjligtvis, jag vet inte, jag försökte bara hitta en snygg övergång. Det var ju den här lilla budgetpromenixen igår. Såg ni den när de gick? De ser så stolta ut som små barn, eller som sådana här hönor som är ute och går från hönshuset sådär. Så vaggar de med den där i högsta upp. Pip, pip, här kommer jag. Pip, 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 pip. Ja, de är väldigt, väldigt gulliga. Anders Borg och jag såg ju alltid så väldigt stolt ut när han gick som en höna. Så, pup, pup, pup. Ja. Ja. Är det någon som har någon koll på den? Vad sades egentligen? Blir det några pengar till stackars svältande podcastkreatör?
Nej, kulturen blev ju slaktad kan man säga. Men jag kikade igenom hela Elisabeth Svantessons budget genomgång och jag tyckte att hon höll ett ganska högt tempo och hade ändå lite pondus även om det var liksom ett svårt läge för henne. I och med att det är rätt många av deras vallöften då som de inte riktigt håller. Hon drabbades av en del teknikstrul, men jag kunde ändå skönja några lärdomar i den nya budgeten. Alltså sånt som lät lite annorlunda än före valet. Då. Så här kommer tre grejer som Elisabeth Svantesson lärt sig efter valet. Nummer ett då. Elisabeth Svantesson har lärt sig av Liz Truss misstag. Högern gick ju till val på sänkt skatt, men Svantesson lade liksom fram en försiktig budget utan stimulerande skattesänkningar. Och jag tror då att hon har lärt sig av vad som hände i Storbritannien med premiärministern Liz Truss, som då fick sitta kortast i landets historia. Och hade det inte hänt så undrar jag om vi inte hade sett en annan budget. För att nu hade de en föregångare och de vågade väl liksom inte gå emot ja, men det är egentligen varenda kunnig och Riksbanken och alla rekommenderade. Nummer två då. Elisabeth Svantesson har lärt sig begreppet inflation. 5 dagar före valet så sa Svantesson att man ska pausa amorteringskravet utan att utreda eller utvärdera. Och Riksbanken gick ut och varnade för att det här skulle spä på inflationen. Och det blev ju såklart inget paus och amorteringskrav i nybudgeten. Och Svantesson säger nu rakt ut då att hon före valet inte fattade läget med inflation och lågkonjunktur. Vilket såklart är intressant med tanke på att förra regeringen presenterade en sån prognos i augusti där i Harpsund. Kommer ni ihåg det?
Ja, jag ska vara helt ärlig. Det är så många turer, va?
Ja.
Det är få politiska reportrar som erkänner det här, tror jag. Men jag kan inte säga att jag minns det här exakt, men jag litar på det.
Men det är intressant att ha en finansminister som inte verkar ha haft koll på inflation och lågkonjunktur fastän vi har ju sett det komma liksom sen kriget i Ukraina ungefär. Och sen till sist då, vi kan lyssna lite hur det lät.
En krona, jag förstår att många vill ha mer, men det är ju viktigt och det är en stor satsning. Utan den så hade ju då drivmedelspriserna blivit ännu högre nästa år.
Elisabeth Svantesson har lärt sig att en krona är mer än ingen krona. Och där handlar det då om bränsleskatten som skulle sänkas med, ja det blir väl en krona. Men hon tycker ändå att en krona är mer än ingen krona och det håller jag med om faktiskt.
Ja, alltså var det? En krona är mer än ingen. Ja, det låter ju, det där är ju finanspolitik som till och med jag förstår.
Ja.
Alltså, att man har, det är väldigt tydligt ju.
Eller hur?
Det där är ju i och för sig bra. Det där skulle kunna få mig att kanske rösta på henne nästa val om hon är så här tydlig med finanserna hela tiden.
Men är det någon som opponerar det där?
Nej, jag tror inte att det var någon som sa emot det bland journalisterna heller. När de pratade ju om besvikelsen då att det liksom inte blev en större skattesänkning eller det här med reduktionsplikten då som de kommer införa längre fram. Det tar ju sin lilla tid liksom för att man måste följa EUs krav och så vidare. Men det är ändå bra att hon vet då värdet på en krona. Om man ska vara finansminister så tycker jag att det är rätt grundläggande ändå.
Det finns så gulligt att det alltid är så många människor som är besvikna på budgeten, att de hoppas så mycket att det är just budgeten då som ska ge dem det de vill ha. Jag vet inte, vem är någonsin nöjd efter en budget? Det känns som att alla är missnöjda efter varje budget.
Ja, men det är också något jag vet inte, det är något lite, nästan lite äckligt med folk som så här, åh, jag skulle ha fått mer pengar. Varför fick inte jag och vi och min myndighet och oss, varför fick inte vi mer pengar? Vi vill ha mer pengar. Det är något liksom lite äckligt med det, är det inte?
Vadå?
Jo, kanske.
Alltså som barn som inte får sitt lördagspeng eller vad fan man ska ha.
Ja, det är väl lite annorlunda ändå om kommunerna sitter och liksom fick 6 miljarder istället för 20 som de hade begärt. Att det är klart att det får konsekvenser för deras verksamhet. Det är ju inte riktigt som att man fick 3 kolanappar istället för 2.
Lite annorlunda, men inte helt annorlunda. Det är ju lite samma sak.
Eller tvärtom blir det, ja.
Var det där också ett uttalande från Svantesson? Hon använder verkligen ett barnspråk. Det är otroligt. Om jag säger så här, kulturen kommer bara få 2 kolanappar istället för 3. Sitter alla sådana dockteatrar runt om i landet och säger åh.
Ja. Dockteater.
Dockteaterna känns, de känns alltid som de är upprörda efter varje budget och tänker att för varje år så nu är det vår tur.
De har aldrig fått det de vill ha.
Nej.
Problemet också är att jag heller aldrig någon som har betalat en biljett för en dockteater.
Förlåt, men den enda föreställningen jag har sett typ de senaste 2 åren är ju dockteater. Så att, det där får stå för dig, John.
Ja, men betalade du för den då?
Ja.
Eller förväntar du att den skulle vara gratis?
Nej, men nu så slopar de ju gratis inträde till alla statliga museum. Det kommer ju vara intressant. Inte för att jag går på jättemånga museum, men ja, det gör de. Så nu kommer de börja med inträde.
Gör de det? Det tycker jag är uselt. Jag tycker det är en av de bästa sociopolitiska beslut. Det tycker jag är en kulturgärning som man faktiskt kunde fortsätta med.
Ja.
Det känns som en klassisk sån här moderat inskränkning som är onödig. Låt folk gå på museum. Det är fan bättre det än att vi hänger på gatan och tar crack, eller? Är det det de vill?
Det är antingen eller.
Vadå låt folk? Det är inget förbud att gå på museum.
Jo, fast det finns kanske folk, alltså om du går in på typ såhär naturhistoriska nu och kollar då vad priserna är för en familj, kanske från en förort som har 8 barn, och så måste de betala jättemycket pengar då. Det är ju hemskt, då får de inte en del av kulturen, och så börjar man crack och sen blir det gängskjutningar för det. Och då sitter nymoderaten John och flinar.
Är det verkligen en rak linje?
Ja, det är det. Ja, det tror jag. Ja, kanske en liten förenkling, men det är ändå. Museum tror jag aldrig har skadat honom.
Jag tänker dock att oftast kommer man på museum när man är i ett annat land eller liksom, alltså när man turister på ett sätt. Och de intäkterna har vi ju förlorat nu i och med att de har inte kunnat särskilja vilka som inte bor och lever i Sverige och vilka som kommer utifrån. Vilket gör att nu kan man ju...
Även om SD försöker kolla det. Vi inträder på den här kanalen.
Det är där de ska ha sin reva-kontroll.
De sliter in varenda japan med en kamera i något sånt speciellt rum och ställer kontrollfrågor om de verkligen är på Sverige.
Nu kommer vi få ta del av alla de här japanska rikedomarna.
Ja!
När de tvingas betala på våra museum.
Ja, det är bra. John, det har inte kommit in någon ny Jombola-vignett, någon ny Jombola-jingle. Lite tråkigt. Vi håller på och rycker lite artister som kanske skulle eventuellt kunna hjälpa oss med det där. Många skriver ju också, kan vi inte bara behålla den gamla? Men då hävdar du, John, att nej, by popular demand så måste vi byta ut den. Jag vet inte om det här stämmer, men idag får vi i alla fall använda den gamla klassiska, för att vi har ju ingen annan att spela.
Nej, men grejer är ju på gång. Och jag är väldigt exalterad över det som eventuellt kan hända här om ett litet tag.
Jaha. Vad vet du som inte vi vet?
Det är grejer på gång i alla fall. Men kör den gamla nu. Den sjunger på sin sista melodi, så att säga.
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
Jombolan är ett instrument som John plockar fram en gång per dag och lyfter lite på den, och så plockar han en lapp ur den, och på lappen så står ett ämne, och snabbt måste han då komma på någonting att säga på ämnet. Väldigt kul, tycker vi. Hur vet du att det är någonting på gång, med tanke på att jag och Clara inte visste om det här? Är det att du får känningar i jombolan?
Nej, men det står här att...
Det är som en väderstation.
Det står här att Biancas kärlek... Ja, just det. Det har ju varit någonting på gång mellan Bianca och Benjamin Ingrosso ett tag. Vi har ju pratat om det här de senaste månaderna. Kanske framförallt från Biancas sida då. Och ja, jag vet inte. Vi har väl inte tyckt att det där känns helt... Det har ju skavt lite grann. Om vi ska vara ärliga så har vi väl ändå tyckt det. Alltså först hörde vi ju Melina Kriborn, Biancas kompis, berätta om när hon och Bianca varit på Benjamins konsert. När hon pratade om det i sin podd Inga Beige Morsor. Och då lät det ju så här, om ni minns.
Benjamin är ju född stjärna, ursäkta. Han är så snygg, han är så sexy. Alltså till och med, alltså Bianca stod och bara, jag vill typ ligga med honom. Jag bara, håll käft.
Ja, det minns ni.
Ja, tyvärr.
Ja, jag försökte att glömma det, men det är ju svårt.
Ja, men nu tar jag upp det igen, för det stod det på lappen, så att säga. Men jag hoppas att det kanske finns någonting, ja, men att det här har utvecklats lite. För sen efteråt, det här lyssnade vi också på då, det var ju premiären av Wahlgrens värld den här säsongen, så avslöjade ju Bianca själv då hur hon kände, och då lät det så här.
Jag hade kollat in dig om
du... Usch!
Men vadå? Det är inte så att du inte har kollat in mig.
Ja, hon avslöjade ju då att hon hade kollat in Benjamin lite grann och tyckte väl att han, minns han, hade kollat in henne också, det minns ni.
Ja, det här är så mörkt.
Tack och lov då, så verkar Bianca ändå ha hittat någon annan än sin bror att fokusera sina liksom känslor på nu. Och jag säger ju tack och lov, just för att det kanske har skavt lite grann. De får väl göra vad de vill, men ja, det är väl, har väl skavt lite grann. Men hon verkar ha hittat någon ny nu att fokusera på. Det här är från senaste avsnittet av Wahlgrens värld. Vi lyssnar på det.
Oh my god, mamma, du fyller 60 snart.
Nej, det gör jag inte. Det är jättelångt kvar. Din pappa är ju mycket närmare.
Jag vet, det är brutalt alltså.
Men han ser också mycket äldre ut.
Nej, jag tycker han är skitsnygg. Alltså, han är pappi.
Ja, men...
Jo.
Okej. Okay. Men det är att han är gråhårig kanske.
Jag tycker det är skitsnyggt.
Mm. Men du tjatar väldigt mycket om det. Men jag har ju en gråhårig kar nu.
Och han är också sexy.
Nej.
Pernillas nya kar är också sexy, liksom Biancas pappa, tycker hon. Så Bianca har fått någon ny att fokusera sina känslor på. Lyckligtvis är det bort från Benjamin, men håller fortfarande inom familjen.
Ibland så gillar jag att klä mig rollen som kossör. Ni vet, det finns ju kvar i och för sig på baksidan av tidningarna, men ni vet, en sån där kille som bara sitter och grubblar över saker. Kanske längst bak på söndagstidningen så är det någon sån där liten, en liten illustration av livet. En sån där grej som, jag minns att min pappa alltid sa till mig, han vaknade en natt, något av de sista åren han levde, och så kom han in till mig då, för jag vet inte varför jag var hemma, men jag pluggade, så jag tror jag bodde hemma då när jag gjorde praktik i Stockholm. Ja, det gjorde jag. Och då kom han in till mig och sa, nu har jag det, nu vet jag vad du ska göra. Och så hade han då titeln klar, med luren i handen ska den heta, din kolumn. Med luren i handen, att jag då skulle få olika telefonsamtal från läsare av en tidning. Och så skulle jag då skriva något litet kosseri om deras grejer, eller att jag skulle gå ut och kanske hjälpa folk i vardagen. Och sen gick han och la sig, och sen blev det ingenting med det. Men i alla fall, ibland i den här podden så har jag ett litet segment där jag får göra de här små kosserierna. Och vi har valt att kalla det för Messias minut. Messias minut. Ja, jag flög ju ner här till Egypten i helgen, och det är ju intressant ju, tycker jag, när man sitter på ett flygplan och bara iakttar alla människor. Jag blev också placerad då lite längre bort. Min familj sitter på sån här trea, ni vet. De gillar att sitta tillsammans, och så är det ofta en då, eftersom vi är fyra, som får sitta själv. Och det blir då alltid jag av någon anledning, så jag får sitta bredvid två främlingar. Och när jag kommer på planet så ser jag då att jag har tagit yttersätet då för att kunna ha en fri tillgång ut till den passagen i mitten. Och då ser jag att de andra två platserna in mot fönstret och mittsätet är då ett ungt par och en nyfödd bebis. Alltså den är så liten.
Oj då.
Ja, ja. Och jag vet inte vad man känner då. Jag har lite gått hela cirkeln runt med det där. Alltså att först så blev jag ju tokig när jag såg bebis här på flygplan. När man inte har barn själv så är det ganska naturligt, tror jag, att tänka så. Man tänker, varför fan är ens ute och flyger med ett barn? Och sen får man barn själv, och då har man liksom upplevt det, och då har man en helt annan respekt. Jag kommer ihåg någon gång du och jag, John, flög och du suckade åt en bebis. Och jag sa att det är nog mer stressande för föräldrarna. Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg.
Ja, och så fick du sitta där och skämmas och tänka, ja, såklart det är mer stressande för föräldrarna. Men ja, nu när jag har då större barn. Vadå?
Ja, så var det. Nej, jag sa det är väl ingen tävling. Alltså vem som tycker att det är jobbigast.
Nej, fast jag menar, det är väl lite som man pratar om Margot Ditz där. Att jag kanske då är av den övertygelsen att man ska försöka hjälpa sina medmänniskor. Medan du mer är då... någon som tar ett stort kliv över någon som sover i trapphuset. Det är väl lite så kanske att jag...
Ja, så är det nog.
Där skiljer vi oss åt. Det är bara att vi har olika inställningar. Men nu har jag i alla fall gått hela varvet runt. Och nu när mina barn är så stora att de kan sitta och liksom ropa så. Far, den här gin och toniken är utsökt. Alltså när de mer har ett sånt vuxet förhållningssätt till ett flygplan. Så blir jag ju då irriterad igen på bebisar. Eller jag tänkte instinktivt när jag såg en bebis. Det var ju själva, fan, ska jag sitta här i 6 timmar nu bredvid någon som uppenbarligen inte kommer att hålla käft överhuvudtaget på 6 timmar. Det är ju stressande. Och att jag satt då längst ut. Jag kunde liksom inte sova, för jag såg framför mig då. För ni vet hur det är med bebisar. Ja. De ska ut hela tiden och föräldrar måste liksom vandra fram och tillbaka. Och det ska gås torkas och allt möjligt ska hända med den här bebisen. Så jag såg framför mig 6 timmars helvete. Och jag var redan upprörd för att jag försökte ladda på min mobil på Arlanda där det stod 100% grön el i ett sånt kontakt. Och så stoppade jag in kontakten och så kom det ingen el. Så 100% grön el är alltså helt verkningslös el. Om det där är Miljöpartiet slåss för så kommer jag inte rösta på. Ingenting hände. Jävlar. Jag gick runt och testade i 3 olika 100% grön el.
Men var det ett skämt eller? Det låter ju som ett moderat skämt.
Nej, det var en konstinstallation.
Så det var Elisabeth Svantesson som har gått runt och satt upp den där. Här har ni den.
Det är Hanif Balis konstprojekt. Det finansierat ja. I den nya budgeten. Ja. Sätter upp olika 100% gröna eluttag runt om i Stockholm. Sen lyfte vi då och jag vet inte, det var någonting. Jag vet inte om det var att vi skulle åka iväg på semester eller att jag sneglade över mot mina barn som så stora eller om det var eller om det var att jag var började bli berusad av min tidiga GT, men det var någonting i det där att jag plötsligt såg mig själv sitta där bredvid mig och att för jag minns då första gången jag åkte med min dotter när hon var 8-9 månader på ett plan och den här lilla ungen som satt bredvid mig med en egyptisk pappa och en svensk mamma, de var fantastiska. Den här lilla ungen skötte sig otroligt bra, den tittade upp på mig med sånt där burrigt hår och de där 5-6 timmarna gick kanon. Pappan hade väldigt så flinka fingrar. Han var med överallt och så fort bebisen liksom lutade sig åt något håll så var han där med sina fingrar och stöttade upp huvudet. Det var väldigt fint att se. Och så, jag blev bara rörd över tidens gång och så tittade jag bort mot min dotter där som satt där borta och antagligen hatade mig för någonting jag hade sagt tidigare den dagen. Och så såg man att det är livets kretslopp. Och samtidigt så läste jag då Lars Noréns dagbok, den sista han gav ut innan han dog. Och han hann liksom inte ens klart med den utan den slutar då mitt i en mening. Det här är väl en efterbearbetning. Jag tror inte att han dog. Han dog ju inte liksom framför mitt under skrivblocket. Han dog av corona i januari 2021. 76 år gammal. Och sista anteckningen i boken är från 20 december. Ja, en månad innan. Men det är ändå någonting starkt att bara läsa hans dagbok när man vet hur slutet är. Det blir... Jag vet inte. Det var liksom spriten. Det var Lars Noréns dagbok. Det var... livets kretslopp där med den här, min stora dotter och så den här lilla bebisen bredvid mig. Och så var det också att jag hade Kent på. Jag sitter och lyssnar på gamla Kent-låtar. Låten 400 slag gick igång. Som utspelar sig väldigt mycket då i ett flygplan. Så det blev en ganska stark känslutning. Jag satt där och torkade tårarna bredvid de här bebisarna som undrade vad som pågick. Men det, ja, det kunde inte den veta. Den har jag aldrig träffat en poddare för.
Du grät alltså mer än bebisen.
Ja. Bebisen sa inte ett pip på hela resan. Jag däremot kanske
var det här paret tycker om resan.
Ja,
vi fick en jobbig jävel. Han grät och hela resan.
Satt blev en svinjobbig medelålders man.
Medelålders man. Ja, vi får se. Jag åker ju antagligen hem bredvid dem. Det är ju charter här så jag antar att jag flyger hem bredvid samma platser hem kanske mot bredvid de här. Får vi se om de har lyssnat på det här och kanske... Eller så har de bytt plats efter... De kanske har sökt sig till andra platser nu.
Garanterat.
De har uppgraderat sin biljett. Det är värt pengarna.
Det var starkt i alla fall. Och sitter man bara och tittar igenom Lars Noréns dagbok. Och man kan tycka vad man vill om det här. Det är ju lätt att avfärda som lite platt. För det han antecknar ner är ju ganska stora så här livsinsikter. Och sen är det ganska små vardagsbestyr som man skriver in. Och många säger att det, liksom är, att det gör det platt, men jag tycker tvärtom att det är det som gör det ganska stort att spränga in större insikter bland sådana här anteckningar. Det börjar då i oktober 2019 där han bara skriver att jag beställde indisk mat från Uber Eats. Alltså det finns något starkt med det att livet är det där. Och sen på sista sidan så beskriver han då pizzerian. Han bodde ju vid Dejon när han dog på Roslagsgatan, så beskriver han då pizzerian Menomale där. Och att inom den där permarna, inom den där månaderna mellan då Uber Eats Indien och Menomale, så ryms då ett liv, de sista månaderna i den här stora konstnärens liv. Och det finns någonting, jag vet inte, det fångar livet på något sätt tycker jag. Det där. Jag har alltid varit väldigt svag för det där att skriva ner allt och då kan man på något sätt hitta det som också är viktigt där i. Han fick ju en dotter då senare än mig, han var ju 76 år gammal, men han fick en dotter då 2009 som då... Ja, var ju givetvis bara ett barn då när han gick bort. Och det finns också någonting fint, några av de finare delarna i, jag kan inte läsa upp hela boken, men man kan ju säga att Lars Norén ofta är ganska svår och sådär, att det är liksom högkultur och att det är pretentiöst och så vidare. Men det som är lite fint i dagboken är ju de här stunderna när det andra glider igenom, att han bara är en pappa då som ser sin lilla dotter och han vill då vara med henne. Han beskriver någon gång att de handlar ingredienser på Roslagsgatan till marsipanfigurer som hon gjorde senare på kvällen. De blev underbara, roliga och överraskande. Mm. Jag tycker det är fint att se den här stora konstnären sitta och titta på sin dotters marsipanfigurer och beskriva dem som underbara, roliga, överraskande. Jag blev rörd av allt det där. Mm. Sen så gick vi in då i det här skedet med coronan, och det har man ju inte riktigt upplevt själv, även om vi tyckte det var jobbigt, eller John, du tyckte det var jobbigt att inte få stå med Johanna Nordström på Spybar, vilket också är tufft såklart.
Gud ge mig mod att förändra det jag kan och mod och...
Ja, men det är ju ett lidande.
Det är ju inte heller osant.
Ja, men det var det du tyckte var mest jobbigt ändå. Eller liksom, om du skulle göra en lista så var det du tyckte var ganska... Du tyckte det var lite jobbigt att inte få komma dit och dansa med de andra ungdomarna. Men jag säger inte att det inte var hemskt för dig. Jag säger bara att då, någonting som man inte tänkte på var ju de här äldre männen då, som Lars Norén, som hade en dotter men inte kunde träffa sin dotter av rädsla för att då få sjukdomen och dö, för han hade också KOL. Och hans lungor hade nedsatt kapacitet. Han beskriver då flera månader av en tid när han då vill vara med sin dotter men kan inte, för han vågar inte riskera sitt liv. Och han umgås med henne via FaceTime. Och det, jag vet inte, jag har faktiskt inte sett det perspektivet riktigt. Han skriver, S har inte ringt, jag saknar henne hela tiden. Hennes rum väntar på henne, jag väntar på henne. Hela mitt liv väntar på henne och jag måste vänta.
Mm.
Det är fint.
Mm.
Det är fint.
Ja.
Sen ser han Sven Walter dö. Han är då några år äldre än Lars Norén. Och han blir då påminn om sin egen död, såklart. Den är väldigt starkt förekommande genom hela boken, men mot slutet så han, jag hoppas bara, jag vill så gärna få några år med barnen efter pandemin där vi kan leva tillsammans, resa, finnas. Och sen pratar han om vaccinet som är på väg, för att vi talar om vaccinet, och jag säger till min dotter att när vi har tagit det så ska vi åka till Goa och bada. Men sen då, ja, 6 veckor senare så åker han på viruset och då dör han. Och det blir, jag vet inte, det blir starkt. Jag ber om ursäkt till barnfamiljen om jag liksom skrämde den här lilla ungen. Men ungen tittade fascinerat på mig. Jag skulle inte säga att den var skrämd. Men jag skulle säga att den kanske lärde sig någonting om livet. Att däremellan en indisk beställning på Uber Eats och pizzerian med normale, så finns livet. Och i den här podden också ibland så finns livet, tycker jag. Jag tycker vi har givit ett ganska bra exempel på det i avsnittet här idag. Vi hörs igen imorgon. Ta hand om er så länge. Och ha en fin dag nu. Hej, hej!
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 En del av